Jag heter Anne Sari och det här är min podd Vad vill du mig, Liv? Och det är säsong 2 och den här säsongen inleds med 3 avsnitt som fokuserar på mobbning. Och det är i synnerhet mobbning i arbetslivet som det gäller då. I första avsnittet kommer jag att möta min kollega Karin Järling och samtala med henne kring temat. I andra avsnittet möter jag en kvinna och intervjuar henne utifrån hennes erfarenheter av att ha blivit mobbad på arbetsplatsen. Och det är då hennes chef som har utsatt henne. I tredje avsnittet möter jag och Karin varandra och reflekterar över intervjun som jag gjort med den här kvinnan. Och jag ser verkligen fram emot den här säsongen och hoppas att du som lyssnar ska få fina stunder tillsammans med mig och mina gäster.
Vad vill du med liv? Är Anne Saris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
Inför dagens samtal så umgås jag med tankar på att vi människor är varelser som är ständigt kännande. Innebörden i det är ju också att vi läser av andra människors känslotillstånd. Och det gör vi på en ordlös nivå. Och får en spontan, omedveten information om känsloläget hos den andra på det sättet. Det här är ju någonting som sker helt oberoende av vårt analytiska tänkande. Och då innebär ju det också att vi kan misstolka och missförstå informationen som vi tar in. Om vi inte försöker sortera och kanske också verklighetspröva informationen så som vi har tolkat den. Och när vi är del av en gemenskap med andra människor, i bästa fall så befinner vi oss i ett gemensamt mentalt rum där vi intuitivt förstår varandras känslor och handlingar. Och när det då händer saker som rör till i den där gemenskapen, då kan det ju också hända att man blir utstött ifrån det här rummet. Vilket kan få dramatiska konsekvenser för oss. Och idag när jag träffar Karin så samtalar vi en del om just det som rör sig i det här mentala rummet som vi delar med varandra. Välkommen hit, Karin.
Tack.
Du och jag är ju i många avseenden ganska lika, eller har lika bakgrund rättare sagt.
Mm.
Du är psykolog, precis som jag, och legitimerad psykoterapeut. Och vi har båda gått uttryckande konstterapiutbildningen, den 4-åriga, för länge sedan då.
Mm.
Och fördjupat oss i psykodrama. Och så har jag gjort någon egen liten avstickare och fördjupat mig i dansterapi också. Så att, men vi jobbar ju båda mot organisationer. Nu är du några år äldre än mig, så att du har delvis pensionerat dig, kan vi säga.
Precis.
Ja.
Precis.
Så är det någonting du vill tillägga till min lilla presentation här?
Nej, men jag tänker att vi har verkligen vi har inte följt varandra, men våra vägar har varit lika. Och så har vi mötts sen i livet. Vi har till och med ovetande som varandra bott i Umeå samtidigt.
Ja.
Kom vi på här.
Ja, Det är spännande.
Ja.
Och nu sitter vi här och ska samtala med varandra omkring det här temat med mobbing och om människor är onda. Kan man egentligen säga att människor är onda, och i så fall, hur tänker vi då? Om jag tänker på alla uttryck som jag har stött på av mobbing i arbetslivet, så det första som kommer till mig, det är ju just det här med att stänga någon ute. Att man egentligen inte jättetydligt, men att personen själv märker att den inte blir tillfrågad, om den ska följa med när de går och fikar eller lunchar eller så. Och sen finns det ju mer sånt här, alltså, som handlar om skitprat, att man pratar illa om personen bakom ryggen. Och att man på möten och sådär nonchalerar det personen säger.
Just det.
Och att man kanske klappar på huvudet och försöker visa på hur liten och obetydlig personen är. Så vad tänker du? Har du någonting att lägga till? Jag antar att vi har lite liknande
erfarenheter från, som jag har mött både i arbetslivet, i mitt eget arbetsliv och bland när jag har varit ute på olika uppdrag. Och jag tänker att det verkligen kan vara raffinerat, det där som du pratar om. Och jag tänker att det är så ursprungligt också att bli utesluten ur gruppen. Det är väl det vi alla människor är väldigt rädda för. För det har varit en överlevnadsfunktion att tillhöra gruppen. Så att bli utesluten ur gruppen är också farligt.
Ja, och det är ju, om man tänker långt tillbaka i tiden, så var det ju så man straffade människor genom att skicka iväg dem. De fick inte längre tillhöra byn eller stammen eller så. Nej. När de hade gjort någonting som var förbjudet eller som man ansåg var fel på något sätt, och uteslöt man. Så det är ju, alltså, det här att hamna utanför är ju väldigt ångestladdat för alla människor, mer eller mindre. Det som jag tänker på då när det gäller varför vi mobbar, så handlar det ju om ofta att den som mobbar har egna problem. Det kan ju vara någonting som man själv har svårt för, som man ser hos den andra, och då ger man sig på den personen. Eller det kan vara någonting som man skulle önska att man hade och som den personen har, och så är man där och hackar på personen för att den då har allt det där som man själv skulle vilja ha.
Just, någon slags, vad ska jag säga, missunnsam avundsjuka.
Ja, och så tänker jag också att grupptryck. En del mobbar ju inte utifrån kanske någon sorts eget som man känner av, utan det kan vara att man bara följer med. Och jag tänker på, om du kommer ihåg det här Stanley Milgrams experiment.
Just det.
Där människor fick veta att de skulle ge elektriska stötar när en person som satt och besvarade frågor gjorde fel. Och då var det ju en skådespelare då som satt där och svarade på frågor och svarade helt uppåt väggarna då. Och så uppmanades de att, ja, men nu måste du ge en stöt. Och så blev det starkare och starkare och starkare. Och då ville man ju se om de fullföljde det. Och majoriteten gjorde ju det. För att en auktoritet sa till dem att de skulle göra det.
Just det.
Och då känner man inte riktigt att man har något eget ansvar.
Nej, för då har man lämnat över det till auktoriteten som har sagt att det kanske till och med är rätt.
Ja.
Att du gör så här, du ska göra så här. Och då kunde man ju ge stötar som, om det hade varit i verkligheten, hade dödat personen i fråga.
Ja, Och det gjorde de ju också.
Ja.
Och så fanns det kanske någon enstaka då som gick emot och ifrågasatte.
Mm.
Ska jag verkligen göra det här?
Mm.
Men han kommer ju dö om jag gör det. Men nu gör du det.
Mm.
Fick de till sig.
Mm.
Och det är ju skrämmande.
Det är väldigt skrämmande tycker jag också.
Att vi är kapabla till alltså egentligen helt oreflekterade handlingar som skadar.
Mm.
Att vi inte har tänkt igenom varför vi gör det eller hur det påverkar. Sen, jag tänkte på, Karin, vad har du för erfarenheter själv av mobbing? Har du någon gång blivit mobbad?
Alltså, inte direkt mobbad, men jag kommer ihåg att jag blev retad så där under en period i det var nog lågstadiet, kanske början på mellanstadiet. Och dels kunde det handla om så här att jag blev vald i andra hand, eller när om det var små bästisar så här, så fick inte jag vara med. Men om den ena i paret var sjuk, då fick jag vara med. Så jag kände mig ganska ofta som ett andrahandsval. Och sen så kunde jag bli retad för att de tyckte att jag hade pipig röst. Och det har ju verkligen följt mig genom livet också. Att jag tänker, jaha, vad är det för fel på min röst? Låter den pipig? Och så fick jag också höra att jag hade lång hals.
Mm-hmm.
Det var faktiskt obehagligt, för det var ingenting som jag hade reflekterat över själv. Och jag tror inte att jag har speciellt lång hals. Men just det där att andra människor såg någonting på mig som inte var riktigt okej då i deras ögon. Och som jag inte alls hade tänkt på. Så att det födde någon slags väldigt kritisk självmedvetenhet i mig. Ett lite utifrån tittande på mig själv för att upptäcka saker som kanske inte var bra.
Påverkade det dig sen när du liksom växte upp och så?
Det här med rösten, det tyckte jag var obehagligt i skolan om man skulle spela in någonting.
Mm.
Ungefär som vi gör nu. Vi spelar också in. Och ja, det skapade någon slags rädsla som jag ju kunde ta mig över och igenom, men den sitter fortfarande kvar. Och det där med halsen, ja, det har väl inte just precis halsen, men just det där utifrån tittandet på mig själv och att jag kanske inte duger. Ja, men det tycker jag verkligen har följt mig genom ungdomen och vuxenlivet också.
Mm.
Jag känner mig ganska fri från det nu. Det är skönt att åldras på det sättet. Verkligen.
Mm.
Perioder har ju varit att jag hade någon slags anorektisk ätstörning när jag var ung. Och att smal är lika med vacker och att jag inte tillät mig att äta om jag inte hade rört mig väldigt mycket och så här. Och det kan fortfarande, inte nu längre, men det har varit följt med mig upp att det kan kicka igång den känslan av att oj, nu kommer jag att bli jättetjock om jag inte rör mig.
Mm. Och sån effekt kan du ju ha när man mobbar.
Mm.
Att den som blir mobbad har det med sig som någonting som påverkar andra situationer.
Mm.
Och för dig blev det vad säger man?
Kroppsuppfattning.
Ja, kroppsuppfattning.
Ja. Mm. Ja. Ja. Och du då? Hur har det varit för dig?
Ja, eftersom du pratar om skolan så skulle jag kunna prata om arbetslivet.
Okej.
Ett av mina första arbeten som jag hade var som diskare på en pizzeria.
Mm-hmm.
Och jag var inte så van att arbeta. Och det tar ju sin tid innan man socialiseras in i de där sammanhangen och lär sig hur man hur man ska göra och vad som ska prioriteras och sådär. Så jag var inte superbra på att prioritera mellan grytor med fastbrända matrester i botten och annat som de kunde behöva i köket och om tallrikarna tog slut och sådär. Att diska i tid och så. Och i och med att jag då kanske inte var jättebra på att prioritera så kunde det vara så att jag stod och slet med en gryta istället för att jobba på med det andra. Och så fick jag skällning för det. Så kunde det vara att jag istället för att diska en fastbränd gryta då, eller sånt som var fastbränt i botten då, så stod jag och diskade allt annat och då fick jag skällning för det. Så att jag hade någon sorts känsla av att hur jag än gjorde så gjorde jag inte rätt. Och så fick jag då ett namn efter ett tag då, så de började kalla mig för Stora Bromsen. Och det skrattar jag åt nu. Jag tycker att det är lite komiskt. Men då var det inte alls roligt. Jag var bara 18 år. Det var ju fruktansvärt. Så, men någonstans så tyckte de väl att det var en bra idé att hålla på och häckla mig för det. Och det spred sig så att alla i personalen kallade mig för Stora Bromsen.
Så du fick nästan som ett smeknamn, öknamn då?
Ja, nu kommer Stora Bromsen. Oh. Men jag blev så trött på det där så jag sa upp mig. Jag gick till chefen och sa att jag tycker ni behandlar mig så illa så att nu vill inte jag jobba här längre. Och då sa hon, oj då, det, är det så illa för dig? Ja, så är det. Och sen så gick jag på studs. Alltså jag jobbade inte en timme till ens en gång.
Vad starkt gjort av dig att du gjorde det.
Ja.
Verkligen.
Det var väl kanske antingen eller. Antingen ja. Må dåligt eller gå och må bra.
Men det låter verkligen som att du stod på din egen sida också där.
Ja, jo, men det gjorde jag definitivt.
Och så tänker jag så förfärligt också att egentligen var ju du väldigt noggrann.
Mm.
Och då blev du häcklad för att du var noggrann.
Ja, och sen är det ju som det ofta är, tänker jag. Nu, vi jobbar ju båda ute i arbetslivet och sådär. Så tänker jag att det ofta är så att man ser bara sitt eget perspektiv. Mm. Så var det ju för alla.
Just det.
Att de såg bara vad de själva behövde. Och kunde inte sätta sig in i vad det innebar och ha liksom skitgörat att vara den centrala på ett sätt. För att det blir ju, disken blir ju lite central då, för att funkar inte i disken så har man inga bestick och tallrikar att duka med. Och kockarna har inte skålar och grytor och sånt där. Mm. Och de såg bara vad de själva behövde och kunde inte leva sig in i vad det innebar att försöka prioritera mellan alla olikas behov och sådär.
Nej, jag tänker att du var liksom längst ner i hackordningen.
Ja.
Och tänker jag rent organisatoriskt och strukturellt på en arbetsplats så kan det ju vara så att ja, man låter skiten ramla ner där, men man tar inte riktigt hand om och skapar resurser för att egentligen kanske ni behövde vara fler. Där nere i disken för att man skulle hålla det tempot. Yeah. Men det är inte någonting då som värderades. Det ska bara finnas. Det ska bara funka. Mm. Men det är ingenting som vi verkligen ska behöva titta på och sätta till extra resurser.
Nu för tiden så anmäler ju människor varandra också.
Mm.
Man anmäler för kränkande särbehandling.
Mm.
Och jag vet inte hur det är för dig, men jag har utrett ett antal såna här mobbingärenden och även kränkande särbehandling.
Mm.
Och det är ju en grannlaga uppgift att försöka synliggöra vad som är.
Ja, precis, kan vara jättekomplext och svårt.
Mm.
Att och när är man kränkt? Och när, ja, det där är ju svårt.
Var går gränserna någonstans? Ja, och när handlar det om tjafs mellan människor? När är det konflikt mellan två individer och inte en bara som är utsatt?
Just det.
Vad tänker du?
Runt det här med kränkningar eller
tjafs? Jag tänkte var gränserna går. Liksom.
Ja, jag tycker det är otroligt svårt. Och det kan man ju inte säga liksom, att man har en kokbok där det står 1 deciliter och då är man kränkt. Så att det behöver ju föra samtal kring det då. Ja. Det kan ju vara också att jag som upplever mig kränkt har också missförstått eller kanske på grund av vad jag har med mig för erfarenheter, övertolkat eller så. Och sen så kan jag också verkligen bli kränkt. Men det är ju alltid viktigt att ta upplevelsen på allvar.
Ja.
Om jag upplever mig kränkt eller någon upplever sig kränkt så behöver vi ta reda på vad handlar det om?
Ja, om det är någonting som den här personen verkligen är utsatt i.
Ja.
Sen har vi ju den verkligheten också att vi har våra filter som vi tolkar saker igenom. Precis. Och ibland handlar det ju om att jag känner mig kränkt därför att jag har tidigare erfarenheter som jag tolkar in i sammanhanget. Mm. Och som inte nödvändigtvis är verkliga.
Och jag tänker att ibland så kamoufleras ju också kränkningar i att ja, men fattar du inte skämt? Mm. Vi skämtar ju bara.
Mm.
Och då tänker jag, grunden för ett skämt är ju att båda upplever det som roligt.
Mm.
Och annars är det inte ett skämt.
Nej.
Och det kan ju bli en norm i en grupp att vi skämtar om det här. Någonting, vad det nu kan vara. Och den som inte är med på det, då blir den udda.
Mm. Mm. Kränkningar är ju svåra att avgöra, kan vi vara överens om.
Absolut.
Och samtidigt så kan jag ändå tänka att när man har med en individ att göra som är väldigt saklig och kan redogöra för vad som har hänt på ett tydligt sätt och där jag märker att personen tar ansvar och äger sina egna känslor.
Mm.
Då är ju det mera trovärdigt än någon som redogör för samma situation och lägger fokus utanför sig själv på den andra.
Just det.
Och där tänker jag att det finns en skiljelinje ändå. För mig är det ju ändå tydligt att man behöver kunna hålla det i sitt eget fält. Och kan man göra det, då är man tydlig och saklig och redogör ordentligt. Och den som inte klarar det skvätter ju ut lite åt alla håll och kanter, känns det som.
Ja, absolut. Och samtidigt så kan det ju vara det som blir problemet i situationen, både för personen själv och för andra, att den också blir mobbad eller trakasserad för det här.
Mm.
Och det är ju också så himla sorgligt.
Du tänkte att det
om man då inte kan redogöra för det på ett sakligt sätt.
Ja.
Och där det blir sammanblandat med, som du sa, man har sina filter och så här.
Ja.
Så det är det är svåra frågor.
Ja, det är det.
Ja.
Men att för att man verkligen ska få syn på det så krävs det ju då att den här som skvätter ut och är osaklig i sitt sätt att beskriva och sådär. Mm. Att man hjälper till att sortera i det så att det blir synligt vad som är egentligen.
Mm.
Och att det i sig är ju ett arbete. Och om den personen kanske inte kan det, ja, då kan man ju misstänka att den personen har en viss delaktighet i att det blir som det blir.
Mm. Och jag tänker att, och hur kan vi människor stå ut med det hos varandra.
Ja.
Att vi är olika. Vi har olika styrkor och vi har olika svårigheter. Och vi ska ändå finnas här tillsammans på olika sätt.
Mm. Så vad tänkte du med olikheter nu kopplat till ja, det här att en individ kanske inte klarar av att hämta hem det de behöver för att bli tydliga?
Ja, då tänker jag att och någon annan är bra på det. Och då är man olika i det avseendet. Och det kan ju skapa stor irritation, såklart.
Mm.
Och hur handskas den personen som är bra på det, hur handskas den med det?
Ja, jag tänker på, nu fick jag någon sån här inre bild av, det var någon som höll på med kampsport som sa att man får aldrig så mycket stryk som när man ska träna tillsammans med någon som är oerfaren och som inte är så high på teknikerna och sånt där.
Nej, just det.
Och jag tänker att det nog kan vara på ett likartat sätt att när man har hyfsat bra koll på sig själv och kan liksom sortera och är saklig och så och möter någon som är känslomässig och skvätter ut och känner sig kränkt och lätt utav saker som sägs och sådär. Att det då kan kännas som att man får ta mycket stryk och att det blir tungt och jobbigt. Och
skulle det nästan kunna bli omvänd mobbing då? Att den personen blir utsatt?
Ja, jag tänker att det är väldigt komplext på det sättet. Att den som då verkligen kämpar med att vara tydlig och konstruktiv får ju en upplevelse utav att gränserna upplöses.
Mm.
De här som de är väldigt bra på att sätta, de rivs ner liksom utav det här som inte är så tydligt och som inte heller respekterar gränser, naturligtvis.
Just det. Och då tänker jag liksom, att det här gränsar till liksom den stora frågan, hur umgås vi människor med varandra och vad innebär det att vara människa?
Ja.
Att det är ju någonting som vi ofta, ja men det ska bara fungera.
Mm.
Datorer, de har vi, måste vi uppdatera och se till att virus försvinner i programmen och så här. Men att vara människa och relatera, det är någonting som vi oftast tänker att det ska bara funka.
Mm. Så hur tänker du att vi uppdaterar oss? Om man leker med den tanken.
Ja. Jag tänker att vi uppdaterar oss om vi kan reflektera tillsammans.
Mm.
Och säga, så här upplever jag, hur tänker du? Och ett samtal som går vidare.
Mm.
Och där man kan få syn på, jaha, var det så jag gjorde? Uppfattade du mig så där?
Om vi skulle applicera det på den här arbetssituationen som jag hade som ung.
Ja. När du var stora bromsen.
Jag har ju två alternativ för att beskriva det.
Mm.
Jag skulle kunna vara arg och vräka ur mig att ni bara skithögar allihopa. Och ni går in för att sabotera för mig. Och ni bara äckliga och dumma.
Mm.
Om jag ska hårdra det.
Mm.
Eller så skulle jag kunna beskriva, nu tror ju jag att jag var hyfsat mycket där i att bara sätta ord på att så här är ni, så här gör ni, så här säger ni.
Mm.
Och det mår inte jag bra utav.
Och då går jag.
Ja.
Mm.
Och då var jag tydlig.
Mm.
Men om man skulle trassla in sig då i massa konstiga beskrivningar så skulle vi ju kunna ha väldigt härliga konflikter då.
Ja, det hade ju kunnat eskalera till en jättehärva.
Mm.
För på ett sätt så kan man ju säga att du hade rätt. Ni är dumma mot mig. Varför gör ni så här? Men det hade inte, jag tror inte att det hade lett till någonting.
Nej.
Konstruktivt om du hade valt det spåret.
Nej.
Men du frågade mig hur det hade, mina erfarenheter hade följt mig i livet. Hur har det här följt dig i livet? Jag hör ju nästan, när jag lyssnar på det, att det här är någonting som du har med dig i ditt yrkesliv hela tiden. Det här med att kolla på hur upplever olika människor det och att, ja.
Mm. Alltså just den erfarenheten, alltså det har väl mer den effekten att så där vill inte jag behandla.
Nej.
Ändå kan man ju hamna i situationer där om man inte ser upp, där man ogillar någon och med tonfall och kroppsspråk markerar det.
Mm.
Det är ju inte, det är ju liksom ingen som går fri ifrån det.
Mm.
Och att det ställer krav på, jag tänker på vi hade ju något avsnitt här kring skuggan.
Mm.
Utifrån Jungs teori, Carl Gustav Jung. Och då tänker jag ju att det som ställer till det för oss, som gör att vi trasslar in oss och att vi inte klarar av att mötas, det är ju det som vi inte har koll på hos oss själva.
Ja.
Och det är ju sådana här skuggsidor som vi då behöver bekanta oss med. Om jag tänker på den där situationen där med, som när jag var i disken där, så tänker jag att ja, men jag kom ju ifrån ett håll där jag kanske mera såg mig, hade sett mig själv som dålig och sådär. Mm. Så att det där var ju mera att börja klättra upp och ge sig själv upprättelse, tänker
just
jag.
Just det.
Att säga stopp, jag tänker inte jobba kvar här.
Det kanske har hjälpt dig, tänker jag, i flera situationer i livet att faktiskt säga nej, det här ställer jag inte upp på. Då går jag hellre.
Mm. Mm. Nej, och det är klart. Det är viktigt att ta ställning och bestämma sig för att okej, känns sammanhanget övermäktigt och svårt att påverka och man mår dåligt, så är det ju bättre att välja och gå ut ur sammanhanget.
Jag tänker det är ju också den där grannlaga, om vi tar tillbaka det till mobbing igen, att ska den som blir mobbad, är det den som ska flytta på sig?
Mm.
Eller är det mobbaren som ska flytta på sig? Mm. Eller kan man komma överens?
Mm. Det optimala är ju förstås om man kan komma överens.
Ja.
Om man kan mötas och förstå varandra.
Ja. Och ibland kan det vara rätt att bara gå själv.
Absolut. Det är ju ett val som vi alltid har.
Ja.
Och jag tänker ju att varje dag så hamnar vi ju i situationer där vi har möjligheten att välja mellan gott och ont. Mm. Apropå det här med om vi är onda när vi mobbar och sådär.
Ja, ja.
Och jag tänker att det har väl lite sådana förtecken. Det är definitivt inte något gott, men kanske mera destruktivt skulle jag väl kalla det.
Mm.
Men jag tänker också att Jung menade att det också finns i vår skugga någonting som, alltså genuin ondska som en potential.
Ja, det tror jag också, att vårt mer primitiva tänkande och kännande som vi har med oss från väldigt tidigt i livet, det är lätt att halka tillbaka till det här svartvita också om vi känner oss hotade.
Mm.
Om jag känner mig lugn, då kan jag ta in den andre och se att vi kan båda finnas här. Men känner jag mig pressad så kanske jag blir mer på, nej, nu är det mina behov som är viktigast. Och då försvinner den här omsorgen om den andre. Och jag tror att det där omsorgstänkandet och att stå ut med att man själv är både ond och god och att andra också är det, det är en någonting som vi hela tiden behöver återerövra, som du sa, att välja det varje dag.
Mm.
Och tyvärr är det inte sådär så att har man lärt sig cykla, då kan man det. I det här fallet så måste man hela tiden
välja
det.
Mm. Man väljer ibland i varje stund när man är i intensiva sammanhang och händelseförlopp, så ställs man ju inför att välja. Ska jag hantera det här på ett konstruktivt eller destruktivt sätt? Ska jag vara ond eller ska jag vara god?
Ja, och det är ju inte alltid att det där blir så medvetet.
Nej.
Och jag tänker att det är viktigt att ge sig själv tankepauser och känslopauser varje dag.
Så om du ser till din egen utveckling, Jag tänker, vi vet ju båda att när man jobbar med människor som vi gör så utmanas vi ju hela tiden i vår egen person. Vi kan ibland stöta på sammanhang och situationer och människor som kan nästan balansera på våra egna gränser. När jag tänker på mig själv så tänker jag att det har funnits tillfällen i livet då det har varit lite mer åt ont.
Ja.
Och sen så i takt med erfarenhet så har det kanske gått lite mera åt andra hållet då. Att jag har vant mig vid att ta mer ansvar, se det som är gott, att vilja se och att vilja möta och vara konstruktiv, trots att jag kanske känner annorlunda inombords.
Ja, det är en komplex och svår fråga. Jag tycker att jag också har fått träna på i mitt liv att sätta mina intressen i första rummet. Att verkligen göra det. För jag har också varit ganska bra på att vara en people pleaser. Alltså att se till att andra människor har det bra först. Och det kan ju på ett sätt verka gott och bra. Men det tar ju på krafterna.
Så när började det förändras för dig då? När blev du mindre people pleaser?
Det är väl någonting som har pågått hela mitt vuxna liv. Jag kan inte säga att den där händelsen gjorde att då vände det. Så kan jag inte säga. Utan att det är mer någonting som gradvis har förändrats.
Från vad och till vad?
Från att jag var mycket mer en people pleaser. Alltså satte andras behov i första rummet och var bra på att anpassa mig. Så där ganska automatiskt. Nu tycker jag att jag är bättre på att jag kan anpassa mig. Jag vet att jag gör det när jag gör det. För att det kan gynna både mig och situationen. Så att jag tycker att jag har en mycket bättre balans i livet där. Och att jag också har blivit bättre på att fråga mig själv, men vad vill jag? Vad behöver jag? Vilket inte alls har varit lätt. För att det är också förknippat med att då kanske man är en egoistisk människa. Så det är väl någonting som jag fortfarande får brottas med i mig själv. Jag är rädd för att jag ska uppfattas som egoistisk om jag tar mina behov på allvar.
Okay.
Jag tror att det är någonting som pågår mer inuti mig än vad som kanske syns utåt.
Så är det ju säkerligen, tänker jag med, när det handlar om att erövra det som är konstruktivt och förflytta sig ifrån de destruktiva yttringarna.
För mig har det också varit viktigt att bli, vän med min ilska. Och att den också ibland får agera i kärlekens tjänst. Att det är viktigt att bli arg ibland. Jag är inte särskilt orienterad i Bibelns berättelser och så, men en berättelse som följer med mig så det är när Kristus driver ut månglarna ur templet. När det har börjat för sig gå affärsverksamhet och man säljer olika saker i någonting som ska vara en helig plats. Och då är det ju inte som man säger, hej, har ni lust att flytta på er nu? Utan då är han ju rasande i kärlekens tjänst. Och så det är någonting som jag verkligen bär inom mig, den berättelsen. Och vad är heligt? Vilka värden är det som jag inte är förhandlingsbar på, kanske?
Och om vi plockar tillbaka det då till att tänka kring den här obalansen som är då i mobbingsituationer och när man blir kränkt och sådär. Så tänker jag ju att många som jag har mött som har blivit mobbade kanske också har någon sån här inre osäkerhet. De vittnar ju om någon sorts liknande utveckling där man börjar liksom stå på sin egen sida. Och framförallt då så är ju aggressionerna viktiga att bli vän med. Att själv bli vän med sin ilska. Och då tänker jag återigen på skuggsidor och
just
det som Jung har formulerat just kring det. Att vi behöver omfamna våra skuggsidor.
Mm.
Och att omfamna sin ilska, alltså det kan ju ta sin lilla tid. Att bli vän med, och inte bara lite ilska, utan då kanske så här avgrundsdjupt raseri.
Just det.
Och har man blivit kränkt, har man blivit mobbad, då är det ju den kraften som kan ge en upprättelse.
Mm.
Och då är det inte, jag tänker att hämnd kan ju ge en viss tillfredsställelse ett tag, men det är verkligen inte hämnd som
Nej.
Det handlar om.
Utan Nej.
Det handlar om att mera det som du pratar om då, att få tag i ilskan i kärlekens tjänst.
Mm.
Ja, att självkärleken får ta en sån plats så att man verkligen kan äga sin egen aggressivitet och känna att man har rätt att existera och man har rätt att vara som man är. Och
just det.
Jag har rätt att göra saker på det sätt som är viktigt och bra för mig.
Och jag har rätt att uttrycka mina behov.
Ja.
Jag har rätt att tillgodose mina behov.
Ja.
Jag tänker att det också finns någon liten genusingrediens i det här. Särskilt från min generation så har det ju varit flickor, de är snälla och tysta. Och pojkar får mer vara arga och äga sin kraft.
Mm.
Jag tycker att det har blivit bättre, men jag kan fortfarande se det där som någon slags norm i samhället också. Att en arg kvinna är inte särskilt positiv.
Nej.
En arg man kan uppfattas som kraftfull.
Ja.
Om vi överdriver det hela.
Ja, ja, men det är jag med på. Att det kan finnas stora skillnader där i vad man tolererar.
Mm.
Från en kvinna respektive från en man då. Så någonstans kan vi ju så här i avrundning då konstatera att vi behöver bli vän med våra skuggsidor.
Mm.
Om vi inte ska hamna i att bli mobbare eller mobbade.
Just det.
Det gäller för båda.
Mm, verkligen.
Jag tänker också på det här med, vi pratade ju förut, inte i podden men tidigare, om spegelneuron och vad det har för betydelse för hur vi förmår att förstå varandra. Och att vi har spegelneuron i hjärnan och som fyller funktionen att vi kan föreställa oss hur den andra människan känner.
Ja, och att det faktiskt gör ont i mig.
Ja.
Om jag ser att du gör illa dig så gör det ont i mig.
Ja.
Om mina spegelneuroner är aktiva.
Ja.
Så vi har verkligen, det finns mer fysiskt i oss.
Ja. Så att det hjälper både att förstå och att känna. Att kunna leva sig in så mycket så att man faktiskt känner vad du känner.
Mm. Jag tycker det är fantastiskt att kroppen har en sån funktion, att det finns där.
Det är det, verkligen. Ja, så integrera skuggsidor. Självkärleken är viktig hos båda parter.
Mm.
Och spegelneuronen, ja, de har vi. Och de kan vi ge utrymme genom att förflytta oss i oss själva så att vi verkligen fokuserar på viljan att se, viljan att förstå, viljan att försöka känna in hur den andra har det.
Ja. Och att, jag skulle vilja säga, använda. Använda dem, för de kan ju också tillbakabildas om vi inte använder det.
Ja.
Det finns säkert många ting i oss, i vår hjärna och vårt system. Potential som vi har.
Ja.
Som vi, om vi inte använder det, då läggs det längre bak i katalogerna.
Och så är det ju. Mm. Att vi behöver också använda spegelneuronen.
Mm.
Alltså att träna oss. Det är som med alla andra hjärnfunktioner. Mm. Vi kan träna upp dem.
Mm.
Och det gör vi ju genom att disciplinera oss i bemärkelsen att vi faktiskt inte bara reagerar rakt inifrån och ut, utan också någonstans sorterar vad det är som händer.
Mm.
Sortera upp. Och att kännas vid skuggsidor,
mm.
som vi sa.
Mm.
Ja, det finns mycket att säga om det här.
Kan man säga då att kasta ljus i mörkret? Så ju mer ljus du släpper in i din skuggsida, ju mer ser du.
Ja,
vilket ju kan
inte
vara jobbigt.
Ja, varför inte? Det kan man ju tänka. Att man lyser upp olika delar av skuggan. Det är också ett sätt att beskriva det, tänker jag. Man kan ju hitta alla möjliga varianter. Okej, men jag tänker att vi ska avrunda här. Är det någonting sådär som du tänker är viktigt att säga så här på slutet?
Jag känner mig fylld av tankar som går vidare utifrån vad vi har pratat om.
Ja.
Så det känns ju inte som, ja, nu är det här färdigt. Check på den boxen.
Nej, vi har ju liksom bara lyft på lite olika.
Ja, och som känns spännande tycker jag. Att det här med olikheter och likheter och det här som du säger, att äga sin skugga eller få syn på det. Och
eller omfamna skuggan.
Och stå ut med att jag också har svarta sidor. Eller att verkligen göra det.
Ja, och det kan till och med vara lite lustfyllt att umgås med dem där och leka med dem lite grann. Som vi då gör när vi jobbar med det terapeuter.
Just det.
Ja, men jag tänker att vi ska stoppa här.
Ja.
Så jättetack för att du har velat vara med och samtala med mig kring de här viktiga frågorna.
Och tack för att du ville samtala med mig. Jag känner mig väldigt glad och hedrad.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat. Ansvarig ljudtekniker är Anton Whitehouse. Om du har en berättelse som du vill dela eller förslag på ett ämne som du vill att jag tar upp, kontakta mig på podd@anesari.se.